Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om S-130, den sista snällbåten. Välkomna ska ni vara tillbaka. Då ska vi fortsätta historien om S-130, den sista snällbåten. Ja du Niklas, nu var vi tillbaka och skulle prata mera om snällbåtarna här.
Just det, nu har vi ju kollat lite på vad som hände i Normandie när de förgäves letade efter invasionsflottan. Men vad hände sen då?
Jo, det var ju så. Du hade ju redogjort ganska bra för D-dagens aktiviteter, vad som hände. Bland annat de flängde runt och letade efter den allierade invasionsflottan utan att hitta den. När det var världens största invasion i världshistorien. Och så hittar man dem inte.
Nej, precis. Visst, det var ju dåligt väder, men så att det kan ju ha spelat in. Men jag får också en bestämd känsla, och jag tror jag sa det senast också, att de här kaptenerna förstod nog att visst, här är många feta mål, men här finns också så mycket artilleri som kunde riktas mot dem att de kanske kände att vi hoppar över det här.
Vi hoppar över det här och får slåss en annan dag.
Exakt. Jag får en bestämd känsla av det. Att man har redigerat sina krigsdagböcker lite för det.
Ja. Mm. Och det som hände då för just när det gällde de här S-båtarna då, det blev för dem en fråga om att retirera österut då längs både Engelska kanalkusten och Nordsjökusten, medan de allierade arméerna, de avancerar ju framåt Ren och Tyskland så småningom. Men S-båtarna försökte hela tiden störa den allierade sjöfartstrafiken. Nu finns det inte så mycket uppgifter kvar av de här striderna som skedde under vintern 94-45, men på flera ställen så förekommer det uppgifter om att både 9:e flottiljen och dessutom S-130, som det här egentligen handlar om, de var inte så långt borta från händelserna centrum, utan det hände en del. Men sen är vi framme vid våren 45. Då har den tyska flottans operationer i södra Nordsjön nästan helt upphört. Och när kriget upphör då i maj i Europa, då befinner sig S-130 i Rotterdam. Så S-130 överlevde andra världskriget. Nu är vi ju framme här vid att andra världskriget tagit slut, och då ska vi summera här när det gäller S-båtarna. Hur framgångsrika var de då? Jo, de hade sänkt 101 handelsfartyg. Det uppgick då till 214 728 ton. Det är ju så inom sjökrig så räknar man ju sänkta ton då. Men inte bara de här 101 handelsfartygen. S-båt har också sänkt 12 jagare, 11 minsvepare, 8 landstigningsfartyg, 6 motortorpedbåtar, en torpedbåt, ett minutläggningsfartyg och en ubåt.
Jaha, ubåten, det kände jag inte till.
Nej. Och dessutom ska de ha sänkt flera mindre fartyg då. Det var det fiskefartyg och liknande då. Men utöver vad de liksom har sänkt här, så har de också skadat 2 kryssare, 5 jagare, 3 landstigningsfartyg, 1 reparationsfartyg, en militär boxerbåt och flera handelsfartyg då.
Så man kan ju då i alla fall konstatera att byggandet av alla de här snällbåtarna och utbildandet av alla besättningarna till dem, det hade inte varit helt förgäves.
Nej, och det hade ju byggts 141 stycken S-båt då. Och sen var det ju inte bara det här, de här sänkningarna jag pratade om, det är ju torpederingar och när de har skjutit då. Sen har de också lagt ut minor vid flera tillfällen. Och de här minerna som S-båt hade lagt ut, de sänkte i sin tur 37 handelsfartyg, en jagare, 2 minsvepare och 4 landstigningsfartyg. Så det kommer ju det också liksom, check på den liksom. Och sen har vi då, vad hände sen då med S-130? Jo, i maj 1945 då togs S-130 och S-208 som brittiska krigsbyten. Och då var det en grupp tyska leveransbesättningar från den tyska minröjningsadministrationen som fick köra dem till Gosport i England. Och då var inte de ensamma där, utan det var en mängd andra små fartyg och båtar som britterna hade lagt rabarber på. Och sen efter det, då är det Royal Navy som använder de här för test- och försöksändamål. Och då byter de namn på dem och kallar dem för Experimental Craft FPB 5130 och FPB 5208.
Smidiga namn.
Ja, precis. Lätt att komma ihåg. Men och de skulle användas obeväpnade, så då avaktiverar man och stängde torpedtuberna och så tog man bort kanonerna. Och så la man i ytterligare bränsletankar för att öka aktionsradien och så satte man på kraftfulla radar och radiopejlingsutrustningar. För att kunna göra jämförande tester då fick S-130 sina tre Mercedes-Benz-motorer. De hette Mercedes-Benz 501 och det var V20-dieslar. De fick de utbyta mot tre toppmoderna Napier Deltic-dieslar och det var tre motorer. Vardera var på 3140 hästkrafter vardera.
Borde ju räcka.
Ja, precis. Och då ska vi veta att originalmotorn från Mercedes-Benz, det var ju en V20-diesel. Den var på 134 liter och den kunde ge upp till 2000 hästkrafter.
Oj
Så
då.
den gick från 6000 till över 9000 hästkrafter då. Och nu får den ju nytt liv, S130 här då. För nu kunde den köra i 45 knop. Det var en ökning med ungefär 5 knop jämfört med när det Mercedes-motorerna då. Och det kommer också ett beslut att den här ska omplaceras till det brittisk-ockuperade Tyskland för att delta i spaningsuppdrag. Och det sker under ledning av den brittiske flaggofficeren som hade ansvar för Tyskland. Och nu fick de en ny färg också. De fick en vit färg på sig istället. Och i början här så användes de här båtarna för kustbevakning med bas i Rotterdam. Men nu är det så här att det brittiska amiralitetet, de hade ett akut behov av information om den sovjetiska flottans utrustning och aktiviteter. För de har börjat öka sin närvaro och sina aktiviteter i Östersjön. Och då känner britterna att det här vill vi nog ha lite koll på. Så de här båtarna omplaceras till Kiel. Och den som blir chef för dem då, det är en lieutenant commander John Harvey Jones. Och de håller lite koll på när sovjetiska flottan håller på med övningar. De håller också koll på inloppen till de sovjetiska marinbaserna. De fotograferar sovjetiska enheter och samlar in en stor mängd användbar information. Och i en del fall så ställde de till det lite för sig själva när de var lite för närgångna. Men så snart de upptäcktes då kunde de sticka iväg i hög fart. I och med att de var så jävla snabba så ryssarna hade i stort sett inget som kunde komma upp i den hastigheten så man kunde alltid sticka ifrån dem. Men så har vi också det här, att det här är ju underrättelse de håller på med. Så det de använder sig av bland annat, det är false flags. Alltså, det vill säga att de har en mängd olika flaggor och märken på båtarna som gör att det är väldigt svårt att veta att det är brittiska båtar det här va. Utan de kan köra runt med andra nationers flaggor och så. Och så kan man ändå liksom tänka, men vad fan, ser man inte att det är en S-båt? Jo, det är klart man gör. Men det är flera flottor vid den här tiden som har krigsmarins gamla S-båtar. Som de har fått från USA och Storbritannien. Så det är flera liksom av de gamla allierade nationerna som har S-båtar i sin flotta då. Och sen kommer vi fram till 1948 då. Då fattar man ett beslut i England. Man ska inrätta något som kallas för British Baltic Fishery Protection Service. Och det är ju den brittiska kommissionen för skydd av Östersjöfiske eller någonting då. I en översättning från höften här. Men det låter ju väldigt trevligt och civilt. Det är det inte, utan det är en techorganisation. Istället så håller man på med en operation här som kallas för Operation Jungle. Och det är ett program där man ska göra en hemlig infiltration av agenter i de baltiska staterna. Och det är MI6 som ska genomföra de här operationerna. Och de hade då utvalda emigranter från Lettland, Litauen och Estland till agenter. Och nu skulle de återvända för att ansluta sig till antisovjetiska motståndsgrupper. Och de här motståndsgrupperna var sådana som hade bedrivit antisovjetiskt motstånd och gömt sig i skogarna sedan krigsslutet.
Skogsbröderna.
Ja, precis. Mm. Så att, och MI6 ska ju vara med här och liksom, det är ju sådana här, vad kan man kalla det? Omstörtande verksamhet.
Just det. Undergrävande. Precis.
Ja. Och Royal Navy här, de är övertygade om att man måste kunna hitta lämpliga tyska kandidater som ska kunna bemanna en liten flottilj för den här typen av farliga uppdrag. Och nu var det så här att tiotusentals av krigsmarinens personal hade arbetat för Royal Navy som en del av den brittiska övervakade tyska minröjningsadministrationen. Och sen hade de också en mindre civil efterföljare som hette Cuxhaven Minesweeping Group. Och bland den personalen där som tidigare tillhörde krigsmarine så hittade man då Hans Helmut Klose. Och han var ju veteran från krigsmarins S-båt Waffe, som det kallades. Och under det sista året av andra världskriget då hade Klose fört befäl över andra utbildningsflottiljen för snabba torpedbåtar. Och de opererade i hela Östersjön under de sista desperata månaderna av krigsmarinens existens. Och Klåses båtar, de utförde en rad olika uppdrag. Det var eskort av transporter, det var spaningsuppdrag, hemlig landsättning av agenter och till och med räddning av högt uppsatta tjänstemän från inringade enklaver. Och det här var ju vad han gjorde då under andra världskriget. Och sen hade han kämpat mot den sovjetiska flottan utanför Kurland. Och under krigets sista dagar så hade han spelat en ledande roll i den briljant genomförda men desperata evakueringen av Libau i Ostpreussen. Han var väldigt högt ansedd, Klose, och han hade så att säga inget bagage ur brittisk synvinkel. De sa så här att, ja, Klose, han är född pirat, men han är ingen nazist.
Ja, ja.
Och så då i maj 1948, då är det den brittiska underrättelseofficeren Commander Anthony Courtney, då intervjuar han Klose och frågar honom om han var intresserad av att använda sina unika erfarenheter och talanger mot ryssarna. Han gick med på det och så satte de snart igång. Och de här operationerna börjar redan i maj 1949. Och då använde MI6 S-208. Ja, den hade bytt namn nu till FPB-5208. Och så hade de en rad andra fartyg för att transportera agenter till landstigningsplatser i Polanga i Litauen, Usava och Ventspils i Lettland och Sarma i Estland. Och dessutom Stolpmünde i Polen. Och båtarna hade faktiskt den brittiska flottans flagga. Det är den som kallas för White Ensign. Den har det brittiska röda korset på vit botten. Och sen har den Union Jack i övre vänstra fyrkanten. Men den bemannades av tyska besättningar. Och alla besättningsmän har tidigare tjänstgjort på krigsmarins S-båtar.
Tyska besättningar under Royal Navys flagg alltså.
Ja, för att sätta i land estniska och lettiska och litauiska agenter.
I Sovjetunionen.
Ja, precis. Så det är väldigt internationellt här då. Och då bildar de det som skulle bli känt som the Klose Fast Patrol Group, kallas de här båtarna då. Och det som händer är att agenterna, de flygs från England till Västtyskland och där landar man på brittiska militärflygfält och sen förs de till olika hamnar för att gå ombord på ett av Kloses fartyg. Och den första etappen av resan gick vanligtvis till Bornholm. Och där ska de invänta radiosignalen från London som ger den slutliga orden att nu ska de sättas in mot Sovjetunionen. Och de brittiska officerarna tar emot orden och så ger de fartygscheferna sina sista instruktioner och sen går britterna i land så de är inte med. Utan då åker den tyska besättningen ut själva med agenter då. Och det var bara fartygets befälhavare som kände till destinationen. Och det här gör man på natten då, när det är mörkt. Då närmar man sig långsamt. Och då ska man komma in då, runt 3 sjömil från land. Och då har man ett utbyte av överenskomna signaler med mottagningsgrupper på land. Och då skickar man ut en gummibåt med en utombordsmotor som sätter i land agenterna då. Och där plockar man också ut eventuella agenter om det är några som ska tillbaka till England. Och så åker de ut till S-båten då som smyger sig ut då med minsta möjliga buller och ljus. Och sen axar man ut då från det fientliga territorialvattnet. Men så man håller på med de här operationerna. Men man improviserade väldigt mycket i början kring det här. Men sen beslutade MI6 att man ska skapa en mer permanent organisation. Och den inrättar man 1951 i Hamburg. Och sen flyttar man tillbaka den till Kiel igen. Och år 1952, då återförenas S-130 med sitt systerfartyg S-208. Och nu utvidgar man verksamhetsområdet till att omfatta elektronisk underrättelseverksamhet och signalspaning. Och det gör att man installerar en mängd utrustning för signalspaning. Och från 1953, efter ett samarbetsavtal med den brittiska och den amerikanska underrättelsetjänsten, då sattes även amerikanska CIA-agenter in. Och det gjorde man med stöd av den berömda USA-stödda Gehlen-organisationen. Och det gjorde man i de baltiska staterna. Och Gehlen, jag ska förklara vad det är. Jo, Gehlen, den organisationen var uppkallad efter generalmajor Reinhard Gehlen. Han hade varit generalmajor i Wehrmacht och underrättelsechef för Nazityskland på östfronten under kriget. Och han var chef för den nyinrättade underrättelsetjänsten som startades på amerikanskt initiativ i den del av Tyskland som kontrollerades av amerikanerna. Och den bildades redan i juni 1946. Och personalen där i den organisationen, de kom från 12:e avdelningen i Wehrmachts generalstab. Och den här Gehlen-organisationen som man pratar om, det är föregångaren till dagens underrättelsetjänst i Tyskland, alltså BND, Bundesnachrichtendienst. Men den startar inte förrän 1956.
Mm. Just det. Och det var ju som du säger, organisation Gehlen, eller ORG, som var embryot till den. Och det, först CIA-finansierad och sedan först efter det av västtyska skattebetalare.
Ja.
Mm. De hade mycket för sig i östblocket. Men det är en annan historia.
Det kanske låter som det blir några frontavsnitt på det, eller?
Det kan det bli, ja. Lite kalla krigshistoria är alltid intressant.
Sen är det 1952. Då har ju den här gruppen förstärkts av S-130. Och då har också den tyska federala gränsbevakningen, de som heter Bundesgrenzschutz C, de har beställt 3 snabba patrullbåtar av en moderniserad S-båttyp, och det har man beställt från Lyrsenvarvet. Men det finns ett problem med den här beställningen, för den här bygger man dem enligt spesen, så kommer de ha en hastighet på 43 knop. Och problemet med det är att det bryter mot villkoren i Potsdamavtalet, för där fick man inte, där stod det att man inte fick bygga så snabba patrullbåtar. Och britterna får reda på det här under konstruktionen, att de har lagt en order och Lyrsenvarvet håller på att bygga det här. De bara, helvete, då är det flera som vill höra av sig till tyskarna och säga stopp, 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 stopp. Men då är det andra i Royal Navy som säger nej, 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 nu lugnar vi ner oss. För, och det som händer är att britterna väntar tills Lyrsenvarvet har byggt klart de här 3 båtarna. Och att gränsbevakningen har dessutom betalt dem. Då dyker britterna upp och säger, ajabaja, de här typen av båtar får ju ni inte ha, så vi konfiskerar dem.
Oj, så lägligt.
Så lägligt, ja. Så fick man plötsligt 2 supersnabba nya ja. S-båtar då, direkt från Lyrsenvarvet. Ja. Men de beställer också 2 av dem. Och då är det för att de ska köras med de här tyska besättningarna då. Men sen då 1954-55, då anlände det ytterligare 3 nybyggda S-båtar för att avlasta S-130 och S-208. För de var ju en smula krigströtta vid det här laget då. Men sen har vi, från 1951 och framåt, så har MI6 misstänkt att sovjetisk kontraspionage kan ha infiltrerat spionnätverken i Kurland. Och det är så här att i själva verket så hade KGB varit mycket framgångsrik med sina dubbelagenter. För britternas del, eller från de allierades del, så sattes över 40 agenter in på fältet och alla fångades, dömdes eller avslöjades som mullvardar eller dubbelagenter. Och det här, det var alltså fullständigt haveri, den här MI6-operationen man hade haft i Kurland. Men det har mycket att göra med övermod och en beklaglig brist på intern säkerhet inom MI6 själv. Och i slutändan i det här så uppnådde inte MI6 sina avsedda mål, och många människoliv offrades för att få, man fick jättelite information. Och sen när man väl analyserar den här informationen så har den ganska ringa värde. Och till slut 1955 så sätter man stopp för de här operationerna med de här landsättningarna av agenter. Men något annat som dessutom går mycket bättre, det är marin underrättelse, övervaknings- och spaningsoperationerna. De genomförs av Closer Fast Patrol Group och de är framgångsrika. Och de här operationerna gjorde också mycket för att undanröja den eventuella bitterhet som har funnits mellan tyskarna och britterna direkt under efterkrigstiden, för nu samarbetar de kring det här, och det lägger också grunden till det som ska bli den tyska marinens nya Schnellbootflottilj här, och även underrättelseorganisationen. Jag berättade ju för dig att britterna hade ju skapat en egen liten techorganisation här, när man då skulle British Baltic Fishery Protection Service kallades ju den. Den upplöses våren 1956, och besättningarna de får medaljer från Royal Navy för sina tjänster, och man lämnar över fartygen till tyska marinen helt enkelt, eller västtyska marinen är det ju frågan om här då. Och även S-130 och S-208, de återställs och lämnas över i mars 1957 till Västtyskland. Och man använder dem som snabba övningsfartyg, och då får de ett nytt namn. De heter UW-10 och UW-11. Och de användes vid undervattenskrigföringsskolan. Men det hade ju funnits nyare båtar av S-båt typ. De bildade den första snabba torpedbåtsskvadronen. Och hur gick det då med de gamla besättningsmedlemmarna? Ja, de följer med båtarna och ingår i den tyska federala flottan. Och flottillchefen då, Hans Helmut Klose, ja, han gick slutligen i pension och då var han viceamiral. Och han gick inte i pension förrän 1978. Och han hade ju varit chef för den nya Schnellbootstyrkan då. Men hur gick det då med båtarna här då? Jo, S-208 den avvecklas, men S-130 den fortsätter man använda, för man tycker den fungerar bra som test- och utbildningsplattform i en mängd olika roller. Och sen är det faktiskt inte förrän 1991 då byter hon ägare och får lämna sin tjänst i tyska marinen. Och hon ligger faktiskt vid kaj i Wilhelmshaven och blir en husbåt tills hon köptes 2003. Och då köptes hon av ett gäng som kallar sig för British Military Powerboat Team. Det är några som samlar på gamla fartyg och båtar. De hade väl en idé där med restaurering. Men 2012 då köptes hon av en privat samlare. Det finns en brittisk affärsman som heter Kevin Whitcroft. Han har en väldigt stor samling grejer från andra världskriget. Och det är både fordon och båtar och all möjlig utrustning. Och den har varit i hans ägo sedan dess, i privat ägo då. Och det har funnits idéer att man ska ställa ut den här båten när den är färdigrenoverad då. Och jag har letat efter livstecken kring det här projektet kring S-130. Och det senaste livstecknet kring det projektet jag hittade, det är från 2021. Och då är det Kevin Wheatcroft som berättar för en sajt som har frågat honom om just S-130. De frågar hur går det för den? Då säger han att den ligger på land, att de har fått tag på nya motorer för att kunna restaurera den. Och från Danmark har man fått tag på 3 matchande propellrar. Och man har även fått tag på främre och aktre kanonplattformar. Man har fått tag på brygga, 2 torpedtuber och nya originaltorpeder. Ja, vad han nu menar med det.
Nya originaltorpeder. Vad är
nya
det?
Nya originaltorpeder från andra världskriget, eller vad menar man då liksom?
Ja.
Och han har också fått tag på andra, även andra mindre delar till båten. Men det finns fortfarande flera grejer de vill ha tag på. De försöker få upp radioutrustning och de behöver även dela till styrningen och andra typer av kontroller. Och de letar också och efterlyser ett originalankare eller ett ankare som är nytillverkat efter samma specifikationer. Så är det någon som har ett originalankare från en S-båt liggande, så kan du höra av dig till Kevin Wheatcroft i England då. Mm. Så kanske han är intresserad av att köpa det.
Ja, ut och titta på era bakgårdar nu bland skrotet.
Ja, visst. Ja. Du vet, båtfolk brukar ju samla på sig en jävla massa skit, va? Så att till skillnad från oss möpar, det gör inte vi. Vi har ett genuint samlat intresse av värdefulla föremål.
Ja, det är aldrig skit.
Men sen finns det också en plan att man skulle ställa ut den här båten. Man ska visa upp den i grevskapet Devon. Där finns det en ort som heter Bideford. I Bideford ligger en gammal torrdocka. Och då hade man en idé om att den skulle ställas ut där. Men den här torrdockan, jag har faktiskt kollat upp vad det är för något. Och den används inte till något och bara står och förfaller mer och mer och mer. Så att jag vet inte om man får revidera de idéerna eller försöka rusta upp den där torrdockan om S-130 någonsin kommer att ställas ut.
Mm. Finns, det låter ju som ett lovande projekt som man håller tummarna för, men det finns ju som sagt fortfarande lite oklara faktorer.
Mm. För ibland kan jag ju tänka så här, jag har ju varit på en del museer där de har faktiskt ställt ut liksom pågående projekt som är, där det inte är klart, det är inte färdigrenoverat, men man kan fortfarande kasta ett öga på det för att se hur det går.
Just det.
Så sådana saker kan man ju fundera på, för det är ju sista S-130-båten, sista snällbåten som finns.
Precis, det vore ju en välgärning om man kunde, för det är ju en ikonisk båt så att säga. Det vore ju en välgärning om de lyckas rekonstruera den för att så man kan få en uppfattning om hur den såg ut.
Mm. Men jag håller ett öga på det här projektet, så om det dyker upp något nytt så kommer vi att presentera det i fronten. Så ni får fortsätta lyssna tills vidare.
Ja.
Vi har en väldigt glad och rolig grej att berätta. Det är nämligen så att vi ska för första gången göra ett live-framträdande där vi spelar in program inför publik. Det kommer att ske den 7 juni 2024 klockan 19.30 på kvartersscenen Andra Lång på Andra Långgatan i Göteborg. Det kommer att vara inspelning av avsnitt såklart, och så kommer vi också ha en frågestund och möjlighet att snacka lite med mig och Niklas om det är någonting man har på hjärtat. Och vill ni ha tag på biljetter så går man till Andra Långs hemsida. Det är 2lang.se, det är alltså en 2 och sen lang.se. Så hittar ni biljetter där. Vi ses! Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mejladress, och det är frontenpodcast@gmail.com.